Varmt välkommen till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter som vanligt Hasse Brontén. Mina gäster heter lite olika varje gång och den här veckan så heter min gäst Anders. Han har slutat som polis och gör någonting annat. Han har ett annat uniformsyrke. Du kommer snart få veta vad det är för någonting. Om du gillar den här podden så skulle jag verkligen uppskatta om du smet in på iTunes och lämnade en recension. Jag är också tacksam om du delar avsnitten på Facebook eller taggar in någon på Instagram. För där finns vi också, Instagram och Facebook. Ta det försiktigt där ute och ha en riktigt trevlig lyssning.
13.10.70 kom. 13.10.70 kom.
Ja, hjärtligt välkommen till Snutsnack, Anders.
Ja, men tackar.
Jättetrevligt att vara här. Jag är nämligen nu, ska beskriva för lyssnare, på din arbetsplats, Anders, men också på det stället där jag gjorde min militärtjänst 1987. Och var är vi då?
Då är vi faktiskt på K1 på Lidingövägen.
Precis, och här jobbar du idag. Då tänker folk, är du på rytteriet kanske? För de håller ju till här på K1.
Just det, polisrytteriet håller till här, ja. Men jag sitter på militärpolisenheten, Försvarsmaktens militärpolisenhet, som kurschef för militärpolisutbildningar.
Just det, men det innebär då att du inte är anställd som polis längre?
Jag är tjänstledig från polisen.
Du är tjänstledig från polisen?
Ja. Men som det ser ut nu så kommer jag nog så småningom växla över till det gröna.
Det blir så. Vi ska höra mer om hur det blir att man går från det blåa till det gröna.
Ja. Det är lite grönare på andra sidan. Men det är faktiskt det, tror jag. Men vi kommer väl komma dit.
Ja, vi kan väl börja och backa bandet lite grann. För det första, vad har du växt upp?
Jag kommer från Nacka. Villaområde, haft det bra, lugnt och stilla. Sen så har jag gått ute i skola ute i Nacka, gick in i stan, gymnasiet Kungsholmen. Och sen var det lumpen på det. Efter lumpen så började jag jobba som innesäljare. Började jobba på Statoil. Och det var där någonstans, jag jobbade natta på Statoil. På Vanadisvägen, och det var där alla väktare och poliser kom att tanka åt korv, så att det var någonstans där det började.
Alltså, så det blev att du liksom snackade med dem när de kom in? Och...
Ja, men det var det ju. Sen polisyrket, det är väl typ en så här pojkdröm som alla har, misstänker jag, fördomsfull som jag är. Men det var väl inte tänkt att jag skulle bli polis från början, utan det var väl mer att jag skulle bli ekonom. Mm. Jag läste ju till fastighetsmäklare samtidigt som jag jobbade på Statoil, så jag var väl tänkt att bli fastighetsmäklare egentligen, men man är ju aldrig ledig som fastighetsmäklare. Det är jobba söndagar och sånt där, det rimmar dåligt.
Men det är ju inte så att poliser inte jobbar söndagar.
Nej, det insåg jag ju senare. Jag blev lurad på anställningsintervjun. Nej, men det är väl lite så här, det som gör att Försvarsmakten är ganska nice, för där har vi inte de här tre skiften. Det blir jättedåligt om det är krig, då blir det ju dåligt. Då är man glad om man är polis kanske, men innan dess så är det faktiskt ganska bra arbetstid i Försvarsmakten.
Men vad hände där? Du blev inte mäklare, men blev du polis direkt?
Då? Nej, utan då tänkte jag ju lite så här att det kan vara bra att skaffa sig lite erfarenhet också, så att då blev jag väktare. Så då började jag jobba som väktare. Man börjar ofta som ronderande väktare, så jag börjar som ronderande väktare då man lär sig låsa och larma och åka på larm. Sen så blev det ju ordningsvakt. Man startade upp någonting på Securitas som hette Citygruppen. Jag hade bråklarm på 7-Eleven, McDonalds, Vasagatan. Ja, där fick man erfarenhet, om man säger så. Och sen nästa steg var ju jobba i tunnelbanan, och där var det, jag tror det var lite bättre förr. Alltså.
För vilket år var det här ungefär?
Det måste ha varit 96-97.
Om du jämför då, har du sett dokumentären Tunnelbanan?
Ja. Det är ju alltid vårt stök. Det är ju en arbetsmiljö där nere som är mindre bra. Men jag uppfattar ändå att det var lite lite bättre för att folk lyssnar mer när man sa till. Nu ska ju liksom alla tjafsa, mer eller mindre.
När du säger tjafsa, vad menar du då?
Nej, men svara emot. Alltså, eller om vi talar för mig själv. Jag vill ju att allt ska bara flyta på. Ju bättre det är ju om ingen bråkar. Mm. Men när blir man tillkallad? Jo, när det är bråk eller tjafs, alltså stökigt. Mm. Mm. Och vi är väl som de flesta människorna, vi vill slippa och hålla på med sånt i grunden. Mm. Men sen är det ens jobb att sära på det där. Men just där när folk börjar tjafsa, alltså normala människor som förr inte la sig i, utan de bara, ja, men låt ordningsmakten hålla på. Vi litar på dem. Då ska ju alla liksom ifrågasätta, filma och bara, får du göra så där? Ja, men det är klart man får göra, eller det finns ju undantag. Det går ju alltid, ibland går det ju fel. Mm. Men grunden är ju att det är klart vi har lagstöd för det vi gör. Mm.
Men finns det, tror du att i det här med att du menar på att folk ifrågasätter mer idag, finns det fog för människor att ifrågasätta mer idag, eller vad tror du?
Nej, jag tror inte det. Alltså, man säger att vissa brott anmäls det mer, men varför det? Är det för att man anmäler, eller vissa brott ökar, men det är för att man anmäler mer? Eller? Men jag tycker inte det, utan liksom, det är väl de politiska vindarna man ska ifrågasätta allt. Bara för att ta en nyhet idag. Jag har inte läst artikeln så här, då det står att man ska ta bort Karl den 12:e statyn i Kungsträdgården och ersätta med Greta Thunberg på grund av de här influenserna som går. Mm. Och sen kan man tycka vad man vill om Karl den 12:e eller om Greta Thunberg. Men liksom, ska vi liksom radera hela vår historia för något som hände nu i USA för några veckor sedan?
Nej, just det. Vi är mitt uppe i någonting nu.
Och det är just det att man ifrågasätter allt. Och det kan vara klart, självklart ska vi ifrågasätta saker. Men jag menar, om vi gör ett ingripande, som jag alltid säger, polisen har ju våldsmonopolet. Mm. Tillsammans med militären i vissa delar, om du förstår. Mm. Och självklart ska vi granskas. Det tycker jag, det är ju en grundläggande rättighet att vi ska granska de som har makten. Mm. Men när man gör det där på plats, som jag brukar säga, ja, men vill du anmäla, gör det. Men stå inte ryck i oss under ingripandet.
Just det. Mm.
Filma gärna. Gör det, för att det är ju en bevisning om vi har gjort något fel. Kan man använda det. Så att, men stå inte och liksom lägg det i skeendet och vi griper någon eller... För det, vad man inte glömmer bort, det är ju liksom att ta det tag i oss. Det är ju någon form av främjande av flykt. Det är ju ett brott i sig. Sen så kan man väl tycka att rättsväsendet ska kanske vara lite tuffare, att vi sätter ner foten. Att står man och fritar folk, då ska man ju också åka dit fört. Tycker jag. Mm. Eller enligt lagstiftningen så ska man ju det. Men sen hur det funkar i praktiken är väl så där.
De här åren då som ordningsvakt i tunnelbanan, gav det dig någonting, alltså utbildningsmässigt, som du hade nytta av senare?
Alltså, det här var ju på 90-talet. Mm. Och det är ju liksom inte som det är idag. Man fick lära sig att ta stryk, alltså. Man fick tjupsmällar och så. Och man gav väl också en del. Jag sov jättegott på nätterna. Så det jag gjort under den tiden kanske inte var helt enligt boken, regelboken, men som sagt...
Vad var det som inte var enligt regelboken då?
Nej, men alltså, man kanske... Dels var man ju ung. Man var ju ungtupp. Men alltså, man hade väl en kommunikation som var så där. Alltså, man backar ju inte. Och just där att vara kommunikativ, det är ju, idag är det en ganska stor vinst att liksom prata. Mm. Men man var ju fan dryg, alltså. Det kan jag ju säga med facit i handen. Jag skyller på min ungdomliga ålder, men man tog inga konflikter, alltså man tog ju alla konflikter. Det här ödmjukhet eller prestige, liksom, man skulle vinna till in i kaklet.
Men om du, Anders, idag då, det här var ju på 90-talet, ja, om du skulle kliva in i de här ärendena du hade som ordningsvakt då, som ung Anders, skulle du lösa dem kommunikativt på ett annat sätt, tror du, än vad du gjorde då?
Jag tror jag skulle försöka, alltså inledningsvis. Sen finns det situationer då det är kört. Mm. Men inledningsvis här, med en form av mognad och så här, så hade man kanske haft en annan approach. Mm. Alltså, sen så blir man ju lite mognare när man har barn och vad är viktigt. Är det viktigt att vinna den här situationen? Prestigeförlust, kan jag ta den? då när man var ung, man köpte ju ingenting. Nu när man är äldre, bara, ah, ja, nu vann de, men jag tar dem imorgon.
Ja, just det.
Lite så. Just det. Att, ja, du kanske vinner här på din hemmaplan, men vi kommer ta dig förr eller senare i alla fall. Så stå här och skrik. Lite så.
Så du menar det som, ja, när jag frågade vad som inte var by the book då, så var det främst kommunikationen från dig som du tycker var bristfällig då, eller?
Ja, det kan väl sägas. Sen så, ja, sen så kanske man ibland gjorde en del våldsamma ingripanden, att man var inte så kommunikativ utan man drog ner dem på en gång. Nu kanske med mognad så skulle man kanske pratat längre.
Mm.
Men i vissa situationer funkar inte det även idag. Idag kanske finns det situationer för att bara gå rakt in och banka helt enkelt. Alltså.
Vi ser ju då, om man tittar till exempel där, folk som jobbar som ordningsvakter är ju alltså, alltid relativt, men relativt unga. Och kanske kommer det, tror du att det har med att man är ungvuxen så att säga, till exempel att man kanske har mycket prestige, testosteron, vad är det som gör att...
Jag vet inte, om man tittar, om vi återgår till den här dokumentären, så är det ju äldre människor
och också,
nu ser man ju många som är äldre och de är ju väldigt kommunikativa och liksom, de vill ju inte heller bråka, men jag tror generellt att när man är ung så är man ju ung och liksom odödlig.
Mm.
Så kände jag mig liksom när man sprang in på McDonalds Vasagatan själv som väktare. Man tänkte inte alls bara jag kan bli skadad. Eller jag gjorde i alla fall inte det, utan man gick ju bara rakt in och det fanns ingen morgondag typ.
Hade du tänkt så idag?
Idag tänker man ju bara oj, det där ser ju stökigt ut. Alltså, ja, det är mitt jobb att gå in, men vi börjar inte vara galna kanske, utan vi får jobba och försöka ta det lugnt. Men sen är ju situationer då, som jag säger, det är ingen idé att gå in lugnt, utan då får man gå in offensivt.
Just det, så det finns ju väldigt olika situationer. Men du söker dig då från Securitas då till Polishögskolan då?
Precis. Och på den tiden jag sökte så var ju inte liksom ordningsvakt i CV:et var ju inte direkt jättebra att ha. För det var ju samtidigt ungefär när man skulle vara högskolepoäng och akademiker och sådär. Men jag sökte ganska många gånger, men de hade ju så här längdkrav innan 2000.
Aha.
Man skulle vara minst 1,78 eller 75 eller sådär, och det är inte ju riktigt jag. Så att jag kom aldrig in, men när man tog bort längdkravet, då var det liksom raka spåret. Så det var faktiskt kul, men det, ja, men jag hade sökt så många gånger så bara, när det här brevet kom, jag kan säga så här, får man ett litet A5-kuvert, då är det kört. Får ett A4-kuvert som är lite tjockare. Så jag såg det när jag kom hem och jag bara, fasken, nu kom man in, ska man skita i det eller liksom.
Okej, okay, då hade
då hade det liksom gett upp lite, men så tänkte jag, men nu har man kommit in. Ja, men då kör vi. Och sen jag har ju aldrig ångrat det, för det som jag säger, polisyrket är ju det är ett av världens bästa jobb. Fast din arbetsgivare kanske inte är världens bästa arbetsgivare, okay. Men själva jobbet, hantverket att vara snut, det är ett fantastiskt jobb.
Det är skillnad på att vara polis och snut.
Ja, det beror på vem du frågar. Jag brukar säga vem som helst kan bli polis. Men bli snut, det blir inte alla. Och vad är skillnaden då? Jo, en snut har en, vad ska man säga, en vilja, ett driv att jag ska fånga alla busar. Mm. Liksom. Och så är man inte nöjd med det. Man vill fånga alla. Man har liksom hittat på kreativa lösningar för att fånga dem och så. Och vi har ett, i min värld, det finns säkert många, men det finns några fåtal här som jag vet i city som är riktiga snutar som jag respekterar och beundrar. Alltså jag önskar att fler var som dem. För då skulle vi andra poliser ha lite lugnare, om man säger så. Men det är bra att de här snutarna finns. För bara namnge en, så har du Jarle uppe i Uppsala. Det är ju en supersnut i mina ögon. Nu känner jag honom personligen. Vi har varit på en del jobbs där. Men...
Jag har ju jobbat med honom. Ja. Jarle som då, han är någon form av chef.
Ja. Jag tycker det är jätteroligt.
Oerhört driven polis. Ja.
att just en sån person får en chefsposition också och driver på sina poliser som tack vare honom blir snutar på grund av att han delar med sig av sin erfarenhet. Det är ju min uppfattning. Jag har inte jobbat i Uppsala, men jag följer ju honom lite så. Och så det är roligt. Och så finns det ju andra snutar i min värld i city också. De finns överallt. Ja. Men det finns många poliser också.
Just det. Hur var skillnaden då kontra då komma ut som färdigutbildad polis mot att ha jobbat som ordningsvakt? Alltså kände du i bemötande, kunde du känna skillnad på att skicka uniformen ut olika signaler?
När man kom som polis så uppfattade jag att man fick mer respekt, att nu kommer polisen. När man jobbar som ordningsvakt så var det bara, ja, det är väktarna. Mm. Så det var ju en viss skillnad att komma ut som polis kontra vara ordningsvakt, tycker jag. Men samtidigt, när det där är ordningsvakt, där är det ju liksom polisens förlängda arm. Men allmänheten ser ju inte riktigt så, jag.
Nej, precis. Det är ju polismyndigheten utbildar ordningsvakterna
och polis, är förmän
också. Precis, ja.
Nej, men som, när jag jobbade som polis och vi åkte ner på jobb i tunnelbanan, jag har full respekt för ordningsvakter, så att jag bara, då delar vi ordningsvaktspatrullen i två. Du följer med mig och du följer med min kollega, och då har vi två polispatruller helt plötsligt.
Just det.
För att utnyttja resurserna. Mm. Så jobbade jag och då tycker jag att vi utnyttjar det vi kan.
Var blev du placerad när du var färdigutbildad?
Jag började i Nacka.
Så du kom till hemkommunen?
Ja, faktiskt. Jag sökte ju Nacka och jag var ju överlycklig att man kom till Stockholm. Uh-huh. För det var ju inte alla som gjorde, utan de kom ju lite överallt. Och det var ju många i min klass som fick pendla, alltså flytta från Stockholm och veckopendla. Så att jag var jätteglad. Och Nacka på den tiden, jag kan ju sakna den tiden, det var fantastiskt roligt. Nacka är så stort distrikt så att man får syssla med allt. Mm. Alltså, det är ju så sjukt. Alltså, ena dagen står man och bokstavligen puttar kor och letar efter någon förrymd get som har liksom blivit kidnappad. Och så andra dagen, så, nu var det inte så mycket mord i Nacka när jag jobbade, men sen en annan dag kan man stå på någon så här misstänkt mordbrand. Så att, utan att förringa citypoliser, men city blir ju duktiga på vissa typer av brott. För de har ju inte de här, att en ko har blivit kidnappad i city är ju liksom inte så stor sannolikhet. Ja, det kanske finns någon som har den i sin lägenhet, men just när man har de här granskommunerna liksom, där finns där skärgård och all, där du får syssla med all typ av brottslighet. Mm. Så det var en jättebra skola, tycker jag.
Just det.
Man kunde mycket, man var väl inte bra, riktigt bra på någonting, men man kunde mycket. Medan i city, i min uppfattning, att de är väldigt duktiga på få grejer, men då är de väldigt duktiga.
Just det. Nej, men det var ju så, jag är ju gammal citypolis, och det är klart, det var ju inte många förrymda kor eller kidnappade getter och sådär, utan det var ju mycket ordningsstörning på helgerna. Man visste ju vad som skulle hända, man gjorde nattpass fredag, lördag, alla som reser in till Stockholm city för att festa och gå på krogen blir fulla. Man visste, nu stänger de ställena, då blir bråk där. Sen ställer det, stänger de vid fem, då blir bråk där. Så det, kunde man ju liksom, man visste ju vad som skulle hända. Så jag förstår att många poliser blir betydligt mer mångsidiga ute i landet än vad man blir att jobba in i en storstadskärna. Det, så är det ju såklart. Men du säger att du inte ångrat att du sökte polis, men när du var ute och sådär, kände du så här, men det här är ett yrke för mig?
Absolut. Jag tyckte, eller som jag säger, polisen är en av världens bästa yrken. Alltså, det låter som en klyscha, men just det här, hjälpa till och ställa till rätta. Alltså, någonstans så, det är det vi ska göra. Mm. I ena dagen kanske vi rent utav hjälper någon med bilen som har problem. Nästa dag står vi och bankar på dem i ett demonstrationståg. Tredje dagen så hjälper vi dem med något annat. Alltså, du får så mycket i polisyrket som är bra, men å andra sidan så är det mycket skit att få se.
Hur reagerade du på det då? Saker som, alltså, man väljer ju inte det man vill se liksom.
Nej, men
de jobben man får åka på.
Sen är det så att det är en yrkesroll. Alltså att man klär in sig i en yrkesroll. Vad jag tycker som privat, som Anders, det får jag hålla för mig själv. gentemot utåt sett så ska ju vi en polis. Mm. Det var som när vi skulle jobba på tsunamin. Mm. Så hade jag en gruppchef, stor respekt för honom. Han bara, det är en skitkommendering. Alltså det är inget roligt alls i den här kommenderingen. Det finns ingen glädje. Alltså,
vad skulle det vara er arbetsuppgift?
Ta emot folk hemkommande från, från tsunamin. Då. Men då säger gruppchefen i alla fall så här. Vi är människor, så är det någon som mår dåligt och behöver gråta, det är helt okej. Okay. Mm. Men gå inte bland allmänheten och gör det, utan gå åt sidan. Gå in i något rum eller så där. För vi ska visa att vi är poliser, vi är starka. Sen har vi ju känslor också. Men att inte vi börjar stå och böla vid mottagandet, och det är ju känsligt. Mm. Men ändå, vi är professionella. Att, om vi bölar, vem ska ta hand om er någonstans?
Nej, jag kan förstå tänka, men jag tror att det skulle påverka. Jag kan ju tänka mig att det skulle inte vara bra om alla poliser som står och gråter samtidigt. Men om någon till exempel skulle fälla en tår och sådär.
Absolut, vi är ju mänskliga. Vi är människor.
Jag menar det, ja.
Men någonstans menar väl den här gruppchefen då att om vi står och hulkar... Liksom gå åt sidan. Så att, förstå mig rätt där. Att vi är ju mänskliga, men som du säger, om alla hade börjat gråtit där i passeringen, liksom, det hade ju sett sådär ut. Och då hade väl, någon måste ju vara den starka i det här.
Nej, men så är det, och ibland så är det ju lägen där man måste stålsätta sig. Man kanske vill egentligen bara bryta ihop och gå därifrån, för att det är så tunt att se människor bete sig på sätt som man trodde inte var möjligt mot andra människor. Och då får man stå och sätta sig och sen tycka att det är jobbigt när man lämnar jobbet, så att säga. Visst är det så?
Ja. Ja, men för det är ju en yrkesroll. Vad jag har för åsikter och sånt där, det får jag ju lämna därhen. Sen kan jag ju tycka någonting. Men det får man ju liksom ta i någon form av debriefing, eller när man sitter i polisbilen där ingen hör, eller
just det. Men jag tänker hemma. Känna då, för att tycka absolut, men känna, tänk när du kommer hem och du kanske har varit med om någonting och du ska släcka lampan och du kan inte sova, och
det här låter sjukt, men jag kan ju somna överallt. Det är både bra och dåligt. Mm. Många gånger är det dåligt, typ på föreläsningar. Men om det, alltså, jag ska inte berätta om min skoltid ens en gång, för att jag somnar i princip hela tiden. Och det var inte för att det var ointressant, utan det är för att jag kan inte hålla mig vaken. Mm. Men för att återgå till det där, nej, jag har faktiskt aldrig haft problem sådär. Har det hänt vissa saker på jobbet? Får jag bara gå och lägga mig och liksom, så löser det sig.
Okay.
Mm. Jag brukar inte fundera så mycket, utan får jag bara sova så går det bort. Liksom.
Hur går det för Christian?
Ja, det är Christian.
Ja, men tja, det är Hasse.
Tjena, Brontén.
Hur är läget?
Det är bra.
Men det kan inte vara mycket kvar av din termin nu.
Nej, det är det inte. Vi har den här veckan ut och nästa vecka. Så jag tentar sista kursen för den här tredje terminen som är då, på fredag. Det är trafik. Sen är det sommarlov i 4 veckor.
Precis, för du är egentligen inne på din första termin som är din tredje termin då.
Ja, lite så är det, precis.
Hur tycker du tempot har varit och sådär då?
Jag tycker tempot har varit bra ändå. Alltså man märker ju, jag har en kompis som går den vanliga distansen. Mm. Och om man jämför de här två så märker man att vi har ju flera grepp och teknikövningar varje gång vi är nere, och vi liksom, saker och ting kommer oftare, vilket gör att man kommer ihåg saker jämfört med henne då, som kan uppleva att hon har glömt bort lite saker mellan de här, när det är längre mellan dem.
Känns det fortfarande rätt att, så att säga, lämna den civila sidan hos polisen och vara civilanställd till att gå över då och bli polis och polisiär på den polisiära sidan? Känns det som det valet känns rätt fortfarande?
Ja, det är tveklöst ja. Alltså, det är jätteroligt. Det kommer, vad ska man säga, efter 10 år i polisen så man har ju sett en del saker, så det känns att det kommer liksom, det blir en kul vändning i karriären.
Mm. Vad tycker du har varit det roligaste att göra eller läsa och sådär?
Ja, det är egentligen alltihop, men det är inte det svaret du vill ha. Alltså, det är ju vuxendagis, fast liksom i utbildningsform. roligaste enskilt är bilkörningen. Jag, ja, du vet ju själv hur statiskt jag var när vi hade haft den där övningen. Men...
Och då måste ju ändå följdfrågan bli, finns det någonting som har varit mindre roligt, minst roligt? Vad är det? Det måste ju finnas någonting.
Jag vet att jag pratade om att ungdomsutbildningen skulle vara, det såg jag fram emot. Jag insåg ju inte hur mycket alkohollag och sådant det var i och hur svårt det varit med de här delarna.
Ah,
så
okay.
Den kanske inte var den, den kursen som jag... Det var inte så roligt som jag hade förväntat mig.
Alla lyssnare ser ju fram emot när du går ut på aspiranten. Det får ju inte flunka till det här nu så vi inte får gå ut på den.
Nej, än så länge har jag godkänt på allting. Väger på några saker till och med. Så jag håller er fortsatt. Ribban är ingenting flunkat än så länge.
Då önskar jag dig en trevlig semester, Christian. Så hörs vi efter den då.
Mm, tack. Trevlig semester själv och till alla lyssnare.
Det brukar ju vara att det finns någonting ändå emotionellt hos den här polisen som har varit med. Det finns någonting som gör att det finns kvar i minnet och det kan ju vara... Det är någon trigger oftast, ja, liksom, så men... man är på olika situationer i livet. Eller så här. Jag tänker, vad har du för berättelse?
Alltså, jag har en berättelse om någon... Om, man gör ju så mycket, så man glömmer ju bort många grejer så kommer det tillbaka.
Absolut.
Men jag har ju en händelse som är jäkligt dålig. Alltså, det... Det var i City, en trafikolycka. Vi fick jobb. Skedde i City då.
Jobbade du i City då?
Jag jobbade i City då.
Ja.
Och det är en cyklist som har blivit påkörd av en MC-förare. Det här skedde på Strandvägen och det var ungefär vid den här tiden för kanske en 8 år sedan någonstans.
Mm.
Då är det så att det är en kvinna som har cyklat från stan ut mot Djurgårdsbrunn.
Mm.
Åt det hållet. Och så höjde vi rödljusen vid Styrmansgatan där Shellmacken låg en gång i tiden. Nu ligger ju glashuset där någonstans.
Just det, precis.
Där så cyklar hon, pratar i mobiltelefonen och svänger över. Hon cyklar mot rött.
Okay.
Den här MC-faren som kommer då också från stan, från City och åker. Helt normal kille i 40-årsåldern, 45-årsåldern. Ingen ninja, ingen fartdår, utan han kör ju liksom enligt hastighets. Och han ser ju att det är grönt. Normalt har man lite längre, blick längre fram. Och, ja, han ser ju cyklisten där, men han räknar inte med att hon ska bara svänga rakt ut. Så han fortsätter, han är ju grönt, så han gasar ju. Liksom. Varav hon kommer rakt ut i gatan, han klipper ju henne rakt på. Så hon följer ju med 10-20 meter under motorcykeln. När vi kommer på plats då har jag fått med första patrullerna där och tar hand om den skadade.
Mm.
Och hon är ganska illa alltså. Vi får ta hand om chauffören. Och den här chauffören, han var ju helt fysiskt sett inga skador alls.
Mm.
Motorcykeln lite plåtskada på framskärmen typ, fullt körbar och så här.
Mm.
Pratade med honom och han bara, hur är det med henne? Vi vet inte. Ja, det kan inte vara bra för han hade ju sett hur hon såg ut.
Mm.
Så vi bara, men ta det lugnt här och kände av honom som han hade några skador. Sen så ser vi den här cykeln, den är ganska deformerad, så ser vi att det är en barnsadel på den. Alltså så här, barnstol heter det.
Mm, mm.
Och vi bara, fan, hoppas inte det är något barn inblandat också. Så vi börjar leta efter om det är något barn som har flugit iväg någonstans.
Just det.
Men vi kan konstatera att enligt vittnen fanns det inga barn. Och alla de här vittnena säger då att hon har bara cyklat rakt ut mot rött. Men den här killen i alla fall, vi bara, ja men då så, vi har dina personuppgifter, det är en trafikolycka och ska typ skicka iväg honom. Då säger ju ambulanspersonalen att du, Chippen, han måste nog fan med. Och jag bara, varför det? Han är ju hel. De bara, nej han är fucked up alltså någonstans.
Mm.
I mentala, jag såg inte det. Jag var fortfarande relativt ung och så här i tjänst. Så att jag säger till honom då att du ska med till sjukhus. Okay. Och vi har inte riktigt lagstöd för det. Alltså,
nej, att liksom tvinga
någon med. Men liksom, jag säger ambulanspersonalen det och gör den bedömningen. Och han har ju varit med om det här. Så bara, du, antingen så åker du med frivilligt eller så kommer vi hjälpa dig in i bilen så åker vi till KS. Då. Han bara, det är lugnt, vi åker med. Jag åker med. Liksom. Kommer vi till KS, då lastar de ju henne. Då. Och
är det ni som kör honom till KS?
Ja, vi kör honom till KS i bilen för att ambulansen var ju full med henne då. Och sen så kom vi till KS och där pratade jag med honom och sa, har du någon tid att passa? För att är det någon hemma vid som vi måste meddela? Han bara, nej, det är lugnt. Nej, men, ja, min fru vore bra om ni kunde ringa och liksom, berätta vad som hänt, att jag är här. Mm. Och han är fortfarande ganska stark. Och så, här. Så när jag ringer hans fru då, då faller han ju ihop totalt och blir en blöt fläck. Mm. Då har han liksom chocken släppt och så här. Så det var jäkligt tragiskt för han liksom bara frågade ju hela tiden hur det var med henne. Mm. Och han insåg
vad kände du när han frågade och du kanske inte visste exakt?
Jag visste inte, men jag visste att det var dåligt, typ dödligt dåligt, men jag kunde inte liksom bekräfta det. Och det var jättejobbigt, dels för det här med barnet, att det här kommer bli ett föräldralöst barn.
Du hade sett den här cykelbarnstolen där bak.
Precis, så då tänkte jag att det här kommer ju liksom, det här kommer vara dåligt. Det är en pappa som inte kommer ha sin fru slash flickvän. Det är ett barn som inte kommer ha någon mamma mer. Mm. Den här killen som körde MC:n, hans liv är relativt förstört. Alltså, du kan ju aldrig glömma det här. Mm. Jag vet inte, men jag skulle inte bli förvånad om han mår dåligt även idag. Och det här är ändå 8-9 år sedan. Mm. Så det fanns liksom, det var bara dåligt och det kändes inget bra kan jag säga. Jag tyckte det var sjukt jobbigt just där. Det hade varit ännu värre idag då jag har egna barn. Mm. Då man kan verkligen identifiera sig med det här. Men
hur tror du att det kommer sig att det är just den här, av alla ärenden du har gjort, så är det här ärendet som ändå finns top of mind? Och
jag vet faktiskt inte. Alltså, jag tror att det kan vara just det att det var så sorgligt att den pappan hon omkom ju sen senare liksom. Eller hon dör förklaras senare, men att liksom det var så onödigt. Alltså alla det finns ju, alla dödsfall är ju onödiga om du förstår, men
olyckor,
hon var, jag tror hon var typ, jag kommer inte ihåg om hon var 36 eller 26. Mm. Hon var väldigt ung i alla fall och liksom, och den här, hon hade ett barn på 2 år. Mm. Och pappan hade, varför inte barnet var med? Det var för att pappan hade åkt ner med barnet och de skulle fira midsommar, så han hade liksom förplanerat där. Mm. Och då fick man åka skytteltrafik. Jag kommer inte ihåg var det var han var någonstans, men ja, det var i alla fall X mil utanför stan. Så körde man skytteltrafik för att få in honom till stan för att kunna liksom ändå säga adjö till sin fru. Men jag vet faktiskt inte varför det har satt sig i minnet.
Jag tänker på den här händelsen när du säger så här, du har gjort liksom, på pappret har du gjort det du ska göra. Du förhör honom, du ska skriva någon form av trafikmålsanteckning. Ja. Vad körde du i för hastighet? Allt det här, de här frågorna man har lärt sig på polishögskolan, från vilket håll kom hon och så vidare och så vidare. Du kommer anteckna om att det var dagsljus och så vidare och så vidare. Och sen säger du så, ja, nej, men då kan du åka hem. Och så säger ambulanspersonalen, nej, men han ska inte åka hem. Vad reaktionen på det i ditt framtida yrke som polis, liksom att du sa han var hel och han var hel och ren liksom, men det var ju någonting som de noterade som inte stämde, att han uppvisade kanske tecken på chock och så där. Är det någonting som du kunde ta med dig senare?
Ja, men absolut. Alltså, att man inte blir så snabb och gör bedömningar.
Just det.
För man är ju ibland väldigt snabb att döma och så här. Men där fick man också en tankeställare, att vad såg de som inte jag såg? Men det är ju deras skrå någonstans. Mm. Mm. Nog har man sett chockade människor som polis, absolut. Men just där, jag tyckte han var helt okej. Okay. Han var verbal och var med i matchen till 100%, men sjukvårdspersonalen bara, nej, men han måste med för att han kommer flippa snart.
Tror du att ibland att man kan bli lite så skrå? För jag kan, om jag tittar tillbaka, så tyckte jag så här, nu ambulanserna, gud vad skönt, för de kan ju sitt. Ja. Och då kan vi släppa liksom, stoppa blödningar och så vidare. De är ju bäst på det liksom. Att man kanske som polis slappnar av och liksom...
Nej, men det är som du säger, man kör ju sin grej. Mm. Alltså, inte robotaktigt, men man gör det man ska göra. Mm. Och sen bara, ja, men då är vi färdiga, ambulansen här, perfekt, då tar ni över. Och sen så, vi behöver nog hjälp med honom. Okej, då gör vi. För vi är ju blåljuspersonal, vi hjälper varandra liksom, och de är ju proffs på sitt skrå. Mm. Vi är proffs på vårt skrå.
Tragiken är ju monumental när man tänker på de här olyckorna som är totalt onödiga. Mm. I förra avsnittet av Snutsnack så kunde vi höra om en pappa som tog beslutet att hänga sig. Och vilket alla självmord är också oerhört tragiska.
Absolut.
Där finns det på något sätt ändå, jag ska inte, tänker inte gradera tragik egentligen, men det finns ju ändå ett mänskligt beslut av någon, ja, att liksom, nu ska jag ta mig själva dagar, sen kan man diskutera. Men det här, de här olyckorna till exempel, hon kör då, tänker sig inte för, kör rätt ut, ska fira midsommar om några dagar, blir ihjälkörd, har en bilbarnstol där bak, barnet blir föräldralös, den här killen är chockad och kommer ha det här som ett trauma kanske livet ut. Totalt onödigt.
Ja, nej, men vad ska man säga, sensmoralen i det där liksom, vilket folk struntar i, jag som har jobbat i sitt, cykla inte mot rött till att börja med.
Nej.
Och för folk tycker det är ett skitbrott i sitt, verkar det som.
Absolut.
Titta liksom Slussen.
Nej, men det är total anarki, liksom.
Folk skiter
liksom
fullständigt i det. Och det funkar ju 9 fall av 10. Uh-huh. Men 10:e gången, mm, samma sak, det var ju precis mobiltelefonen har gjort liksom, kommit till världen, tänkte jag, då folk hade mobiltelefoner. Men det finns en knorr på den här också. Det är ju här som är så sjukt med den här storyn. Den är ju inte färdig här. Vilket man kan tro.
Låt höra.
Jag vet ju inte att hon är avliden när vi lämnar sjukhuset. Men min kollega sa att det ser inte bra ut det där. Det kommer nog liksom vara slut. Mm. Så vi bara, ja, vi lämnade. Gjorde vår grej, skrev våra rapporter. Dagen efter så åker jag köra civilbil. Uniformerad med en civilbil. Mm. Så jag åker på Skeppsbron från Slussen ner mot, mot slottet. Då.
Mm.
Och där är bussfil.
Mm.
Då var bussfil i alla fall. Mm. Och det är en bil som svänger ut där och kör bussfil. Jag bara, vad fan sitter han? Det var ju kö självklart överallt. Så jag bara, fan, tar han sig friheten? Så jag slår ju stopp på den där. Ungefär vid Grand Hotel för att stoppa honom. Jag bara, tja, vad ger du rätten att köra i bussfil? Han bara, jag har bråttom till sjukhus. Jaha, vad har du bråttom till? Ska du föda? Eller liksom, du är ensam i bilen. Han bara, min svägerska. Hon omkom igår i en trafikolycka. Och jag bara, jaha, var den i stan? Ja, det var på Strandvägen. Det var då jag fick reda på att hon var omkommen.
Oh.
Men jag hade ju misstänkt att hon skulle. Och jag bara, ha. Så vart är du på väg nu? Jag måste hem till lägenheten för jag ska hämta leksaker till barnet här så vi kan köra upp det till KS. Liksom, för de var fortfarande kvar där.
Okay.
Så då sa jag så här, då gör vi så här. Återigen, det är väl inte by the book, regelboken och så här, men då gör vi så här. Man är ju mänsklig. Jag tycker du inte ska köra bil till att börja med för du är ju inte i stånd att göra, för han var ju fortfarande chock och sorg. Så vi gör så här att du hoppar in i min bil, så kör jag dig till adressen, jag hjälper till och plockar ihop leksakerna, så jag kör dig till KS. Gjorde det, och på KS där så möts vi upp av den här avlidnas familj.
Okay.
Och det var ju lynchstämning där. Alltså, den här MC-föraren skulle ju brännas på bål mer eller mindre.
Okay.
Och där är det som jag pratar om, vad jag tycker och känner. Mm. Ska hålla mig för mig själv. För jag hade så god lust där att säga så här, ni ska fan inte skylla på MC-föraren, för han har inte gjort någonting. Den onde i det här dramat, det är er syster som har cyklat mot rött och sabbat livet för hela er familj. Hennes barn, hennes man, den här MC-killens. Alltså nu, MC-föraren, det är ingen MC-snubbe.
Mm.
För att förtydliga det. Men det sa jag inte.
Nej. Men kände du att
jag var så här nära, för jag blev så förbannad när de hängde ut honom som hade, han hade inte gjort någonting.
Nej.
Och det sorgliga med det här, det är ju att syrran, den här kvinnan som avled, hon pratade ju med mobiltelefonen och det var syrran hon pratade med.
Mm.
Så det är ju så sjukt att allt det här liksom är samma händelse.
Men tror inte att det finns någonting mänskligt där, att just
i den stunden
att hitta en scapegoat liksom, att
ja,
hade inte han varit där och kört på henne.
Jag förstår det, men jag menar det här med att vara proffs i sitt jobb. Jag vill ju bara att du hör, ni kan hålla käft, för det är er syster, er mamma, ja, vad det nu är. Det är hennes fel, den här MC-snubben har inte gjort, men det är ju inte jag som ska ta det. Då får de ju vara arga.
Mm.
Och jag förstår ju att de är arga, men man hade ju så jäkla god lust att bara säga, du, det var hennes eget fel liksom.
Mm.
Men det var en sorglig historia, och det är den som jag kan komma på.
Som
ligger. Och sen så brukar ju folk säga, men berätta liksom någonting så här. Och då blir det svart, alltså. Jag kommer inte ihåg allt. Men jag har ju en grej som kändes, det här med att när man är ung polis så tror att man kan förändra världen. Det kan man inte, men man kan göra lite i alla fall. Och en sån grej som jag gjorde innan jag nu slutade som polis, det var att vi fick ett case där vi faktiskt räddade två pakistanska barn från att bli bortgifta och utsmugglade ur landet. Och det liksom, okay. Vi gjorde skillnad. Alltså det kändes så sjukt gott i hjärtat.
Att liksom. Hur kom det sig att ni gjorde det?
Det var ett jobb som vi fick via min enhet, som var ett rutinjobb egentligen, som liksom, eller inte spåra ut, men det växte och växte. Mm. Och just där, då var jag, hade jag själv blivit förälder också, så att då var barnen, jag tror de var 3 och 6 och så här, och de var på väg därmed att pappan tar ut barna för att liksom kidnappa dem mer eller mindre för att modern inte ville och alltihopa, men vi lyckades få rätt beslut. Mm. Och det är också en sån här grej att få alla rätta beslut för att kunna göra det här. Och det var ett sånt jäkla bra jobb. Mm. Alltså, fick stöttning från yttre befälet och med, ja, men det var liksom så här, det kändes så bra i magen när man åkte hem. Alltså så här, riktigt så här,
De blev kvar här. Tror du att föräldraskap påverkar en som yrkesman som
absolut
polis? Tror du det?
Ja, det tror jag. Alltså,
på vilket sätt då?
Nej, men det beror på i vilka, just när det är familjeärenden så upplever jag att man får ett annat perspektiv. Är man inte förälder så ser man inte liksom kanske ur samma ögon.
Nej.
Som man gör som, och oftast när man blir förälder så blir man ju förhoppningsvis lite mognare också. Mm. Och tar lite mer vuxna beslut.
Kanske blir man mer, man kanske blir mindre egocentrisk också.
Ja, nej, men det
måste tänka på inte bara sig själv.
Jag tänker så här nu. Det har jag märkt på senaste åren, bara vad är viktigt.
Mm.
Och det viktigaste tycker jag, det är att komma hem till familjen. Sen om jag tar en prestigeförlust i jobbet, ja, men det kan jag ta, för det, självklart är det, vissa prestigegrejer ska du inte förlora. Mm. Punkt.
Men är det prestigen, eller är det för att du då har så att säga rätt från början?
Nu att spotta på en polis.
Mm.
Alla dagar, den prestigen skulle jag aldrig ta, att någon spottar mig i ansiktet. Den personen ska ju med i min värld.
Just det.
Men däremot så andra grejer, om någon kallar mig för snutjävel eller gris eller något sånt där, bekommer mig inte.
Men då, i början blir man är ju lite ovan i början där, när då alla de här tillmälena man får, man sätter på sig uniformen, du kanske ska gå på en bevakad demonstration och så kallar de dig.
Då är man ju liksom då är man ju yngre. Mm. Och då är man ju så här tupp fortfarande, bara du ska inte kalla mig för en grisjävel, och då åker du med. Idag skulle jag bara, ja, tur att du inte sa att jag var en get i alla fall. Nej, men alltså, det bryr jag
skulle rinna av.
Ja, det rinner av, men vissa grejer, och det är ju så här precis som, vissa grejer skulle jag aldrig tolerera.
Vad har du fått höra då när du har varit ute och jobbat?
Nej, men det är bara snutjävel, fascist liksom, man bara. Ja, nej, men vad ska jag säga? Har de fel? Nej, jag är snut. Men
kanske inte fascist.
Ja, det beror på vem du frågar. Nej, jag skojar. Nej, men vadå? Klart man inte ska ta skit, men sen är frågan om vad är priset om jag ska starta ett upplopp för det här? Det här med att någon spottar mig i ansiktet. Ja, det kanske jag ska ta ett upplopp för det är liksom ett signalvärde. Det gör inte så mot poliser. Punkt. Och sen får man betala prislappen. Det kanske är ett grått människotänk just nu, men min spontana ryggmärgsbeteende skulle ju vara så. Mm. Sen får väl någon gruppchef hålla fast med chippen, ta det lugnt nu, det var bara en spottloska, det går att tvätta.
Fast är det egentligen bara en spottloska? Jag tänker på, nu är det nya tiden med smitt, men det
faller. Nej, jag tycker inte det, och det är ju så här, vissa principer har man ju.
Ja, jag har blivit spottad på också. Det är inte kul.
Nej, men det är ju inte det. HIV-testing, hepatittesta och sitta där ett halvår i någon form av karantän för att se att man inte har fått någonting. Men samtidigt så tycker jag liksom, när som polis, det finns grejer vi ska tåla. Sen är vissa grejer vi ska vara stenhårda på. Att det här köper vi inte.
Men nu jobbar du inte som polis längre.
Nej, precis.
Du är tjänstledig.
Jag fick sparken. Nej, jag är tjänstledig.
Hur kom det sig då? Vad liksom skedde... Vad skedde växlingen från att gå från polis till militär?
Nej, men jag hade ju helst efter lumpen blivit officer.
Okay.
Nu låg jag i flottan och där är ganska begränsat med platser. Det var det då i alla fall. Så jag kom inte in. Men jag har alltid tyckt om Försvarsmakten. Det är liksom ordning och reda på ett annat sätt. Visst, det är en myndighet också. Men... jag fick möjlighet att, jag har en T-anställning på Fjärde Sjöstrid, alltså tidsvis anställd soldat. Och sen så har jag varit med i försvarsutbildarna, så här frivillig organisation, och hjälpt till med utbildning. Och utbildning är ju något som jag tycker är kul. Det är riktigt roligt att hålla på med. Och sen höll jag på med utbildning inom polisen också. Taktisk konflikthantering, vapen, instruktör i olika vapensystem. Sen fick jag möjligheten, sen har jag gått och blivit validerad militärpolis, förordningsbar. Sen har jag hjälpt till då med repetitionsutbildningar för militärpolisen. Jag är militärpolisinstruktör bland annat, som jag har gått vid sidan om när jag varit polis. Och sen fick jag möjligheten att komma hit.
Nu är du kurschef här för militären.
Jag vet, jag har lurat staten så inåt. Men de kommer väl syna mig snart och bara inse att vi har anställt en apa. Men nej, jag kan säga så här, det är ett fantastiskt jobb.
Ja, roligt.
Det är jätteroligt. Alltså, jag har ju både värnpliktiga som kommer in nu och sen har jag då pliktade soldater, alltså anställda. Och nu hade jag en första värnpliktskullen här. Och det är så jäkla roligt att få sätta liksom fast deras utbildningstecken när de är färdiga. Alltså det är sån känsla att få vara en del av deras liv. Det kan man ju vara som vilken instruktör som helst. Men just där lumpen, det kommer ju alla ihåg.
Och den där fanjunkan Dahlgren, vilket svin han var.
Nej, det är tur att man inte var det när man var 20.
Men vi hade ju såna grejer, får man göra så? Det var om någon klantade så fick alla göra armhävningar och såna grejer.
Nej, alltså jag går inte på den nivån. Jag utbildar ju specifikt mot MP, men... Nej, om du frågar mig så kan jag säga så här, jag tror inte det. Nej. Och skulle det ske, vilket det säkert gör vissa, för att ha en disciplin. Men gemene regimentet tror jag, nej. Då kom man upp på plutonens timme, tror jag. Bara, den där han tvingar oss att göra det här och äta grodor. Liksom, nej, där är vi inte. Och det är väl både bra och dåligt kanske, vad vet jag.
Ja, kanske. Det är jag som sitter här i någon form av... försöker romantisera min militärtjänst.
Det var ju hårdare förut. Alltså, då var ju gruppbestraffning och kom du sist så fick alla göra armhävningar tills du kom och sådana grejer. Och på ett sätt, utan att veta, så tror jag att ibland kan det vara bra. Det binder gruppen. Alla de här olika, att du hatar varandra inom gruppen. Ni fokar på drill sergeanten. Honom hatar vi gemensamt. Fines fiende någonstans. Att,
så var det ju verkligen. Det var ju befälen man ogillade mest.
Jo, men, så
inte
kan...
den killen som hade kommit för sent. Det var ändå mänskligt. Liksom, men de var ju omänskliga.
så det kan ju finnas en sån vinst i det. Nu är inte jag någon psykolog och vet exakt hur människor funkar på det viset. Men någonstans kan det finnas en vinst. Att ni är så olika, för att få er att bli en grupp så är det bättre att hata mig än att hata varandra.
Jag kommer inte ifrån det polisiära lite grann, men det är intressant ändå tycker jag. Men du har ändå studsat över till det gröna. Vi får väl se om du blir kvar där. Men jag tänkte att vi ska gå tillbaka lite till det polisiära genom att prata polisfilmer. Är det någonting du kollar på?
Ja, inte så här... återigen, vad är viktigt i livet? När man var yngre kollade man ju på massa polisfilmer. Så här, men den bästa polisfilmen, alla kategorier...
Ja, låt höra.
Det är Lagens namn. Om du pratar svenska, det är Lagens namn.
Stefan Sauk.
Ja. Alltså, det är ju verkligen 80-tals snutar.
Men de är ju bara bad cops.
Ja, det är de ju egentligen.
Uh-huh. Inte alla då?
Nej, men det är en riktig snutfilm tycker jag. Sen så, jag som vapeninstruktör, jag mår ju dåligt av så här när man ser vissa filmer. Alltså alla som gör polisfilmer bör ju ha någon så här vapenkoordinator med som kan.
Absolut.
Mm. För det blir så här jättedåligt när man ska ha någon så här ninja-polis liksom, som är värsta the shit. Så håller han liksom vapnet enligt konstens alla dåliga regler. Så man ser att den här personen kan, alltså det blir inte trovärdigt.
Nej.
Många
men är det kanske bara en vapeninstruktör som ser de här?
Ja, jag tror det. Ja. Eller de som i alla fall kan lite så här. Att, då blir liksom trovärdigheten blir så där. Och sen alla de här filmerna som finns, då är ju liksom polisen både åklagare, försvarsadvokat och domare och så här. Men det finns vissa filmer som är bra. Och om det är ju som Mannen från Mallorca också.
Just det, du går lite old school. Alltså.
Ja. Ja, men det var annorlunda. Men, ja. Men om man tar någon ny polisfilm, alltså, jag tycker ju Gunvald Larsson är ju alltid rolig.
Ja,
alltså,
en härlig karaktär.
Ja. Persbrandt gör ju han ganska rolig.
Verkligen.
Men som sagt, Beck-filmerna är väl, ja, det är ju kanske inte riktigt polis. Mannen på taket är ju också en riktigt bra film.
Just, också old school.
Ja, jo,
men, Carl Gustav Lindstedt.
Precis.
Som spelar Beck.
Som spelar Beck. Mm. Där utanför Eastmans institutet i Vasaparken.
Just det. Just det. Och det störtade en helikopter uppe på Odenplan.
På Odenplan, ja.
Alltså bra old school tips.
Ja, det är tips. Ja.
Det är bra. Anders, stort tack att jag fick komma förbi och prata lite med dig här. Och bara en sista fråga. Om 5 år, är du polis eller är du inom det militära då? Vad tror du?
Jag tror att jag är inom militära.
Lycka till oavsett vad det än blir.
Ja, tack.
Tack. Ja, dagens avsnitt är över. Men det är ju bara en vecka till nästa och jag hoppas att du lyssnar även då. Stort tack för att du har lyssnat. Ha det fint. Hej då!